Då var vi igång nu, Annika, igen här.
Hej Matilda.
Hej Annika, hur är läget?
Det är bra.
Ja.
Det är så här stressiga tider, för det är mycket att göra så här på hösten.
Mm.
Så jag har bara landat in här mellan två styrelsemöten när jag sitter här på, ja, lite på halsben. Och det är ju bra att vi ska prata om stress idag.
Ja.
Och vad det kan göra med oss.
Precis, för idag är första gången vi ger oss på äventyret att vi är tre.
Mm. Det känns ju lite spännande.
Mm. Precis.
Men vi ska presentera vem vi har här.
Ja.
Mm. Det är Fredrik Tidström som har kommit och gästat oss. Och det är vi väldigt glada för. Det är en jobbig anledning, men det är ett så viktigt ämne. Så det känns väldigt skönt att kunna prata om det. Mm. Välkommen.
Tack.
Mm. Får jag också säga välkommen, Fredrik.
Och Matilda, vem är Fredrik? Jag känner till Fredrik som växtodlingskille, så kan vi börja med. En duktig sådan.
Och jag känner ju Fredrik från Svenska Fodertiden, var det ju på när jag jobbade ihop med min pappa på Rosén Skaraborg, eller
absolut.
Hur?
Jajamän.
Där träffades vi första gången. Och sen, ja, men sen har vi haft lite lunchsällskap emellanåt också.
Ja, det har vi absolut haft.
Ja, precis.
En längre tid. Mm.
Eller hur skulle du beskriva det? Vem är Fredrik Tidström?
Ja, vem är jag? 49 år gammal, bor på en gård utanför Tibro, är gift med Ann och jag har två barn, 12 och 14 år gamla. Historiskt sett, vad jag har gjort då, tills jag hamnade där jag gjorde. Började för 20 år sedan ungefär, jobba på Svenska Foder. Sen var jag en längre period på Gullviks och sen var jag med från starten när vi startade Swedish Agro i Sverige. Jag var faktiskt den första anställda i Sverige.
När var det? Vilket år?
2011.
Vad har du för utbildning?
Agrotekniker är jag.
Men du är det?
Ah,
jag vill gärna höra det eftersom jag är engagerad.
Vi är rätt många sådana. I Swedish Agro var vi ju en hel hög.
Det är kul.
Man kan även ha andra utbildningar, vill jag poängtera.
Absolut.
Ja. Men du, vi är här av en anledning, för imorgon är det en stor dag här. Eller är det en stor, jo, men är det en stor dag? Eller?
En speciell dag.
En speciell dag.
För mig är det ju en väldigt speciell dag som är ganska jobbig. Det är alltså årsdagen på, ja, när jag väljer ju att kalla krascha, men det finns olika sätt att kalla det där. Och när utmattningsdepression eller gå i väggen eller hjärntrötthet eller vad det än är. Men det var då jag egentligen förstod, eller acceptera vad det var. Jag förstod långt innan vart det var på väg, men jag vägrade och accepterat på något vis. Man gör inte det.
Vad var det som hände för ett år sedan då?
Ja, vad var det som hände? Det började med, vad ska man säga, ett halvår innan kraschen började jag få svårt att andas. Jag förstod nästan redan då egentligen vad som spöka. Jag kände att något inte var bra.
Mm.
Men då blir man sån, det är ju, ja, då kanske börjar bli allergisk mot hunden. Mm. Eller är det mot, vi har några ekar bakom huset. Jag sköljde länge på de där ekarna att jag började bli allergisk mot det. För det var bara när jag var hemma.
Okay.
Det var sällan, den var på kvällar och när jag var hemma. Tänkte det var något i sängkammaren. Eller, som jag inte tålde. Liksom, att det var något sånt som spöka. Och det var så det började. Och sen efter en längre tid så började det ofta på kvällen också. När jag skulle borsta tänderna. Då tappade jag känsel i läpparna. Och då skyllde jag den elektriska tandborsten. För det blir ju sån där vibrerar. Ah, va? Ja. Det blir ju den känslan. Och jag skyllde på den länge.
Ah.
Att det var tandborsten. Och sen tappade jag känsel i tungan.
Men just när du borstar tänderna?
Ja, på kvällen. Och jag kopplar väl efter det. För då lugnar man ju ner sig. Liksom man borstar och så lugnar man ner sig. Och sen, och det kom ihop med det. Jag liksom kopplade ihop det, fast det var ju inte kopplat så egentligen. Fast man ju, man ville inte acceptera vad det var. Utan, och så höll det på en längre tid i alla fall att spöka. Och det blev värre och värre. Och jag hostade mycket. Liksom sådär, eller fick svårt med andningen helt enkelt.
Men du
och,
kände inte så mycket när du var på jobbet eller?
Nej, aldrig.
Aldrig på jobbet?
Inte förrän kanske det sista.
Okay.
Under stressade situationer. Då blir det. Man inte i början utan var bara på kvällar. Och det efteråt nu så förstår man ju vad det handlar om. För det var på kvällen när man lugnade ner sig. Det var då det kom. Man fick inte.
Var det då kroppen kunde tala om för dig att det var något som var i olag?
Ja, och man får inte, nu efteråt förstår jag precis hur det är. Vi kanske kommer in på det mer sen, men just det att man får inte den här adrenalinkicken kroppen måste ha.
Aha. På kvällen då när du slappnar av och är hemma.
Som, Jag är hos en terapeut i Göteborg. Han heter Björn Rudman. Alltså de har Kaladrius där nere, en privat sån. Och han och jag har lyssnat på hans poddar och han är så bra. Och han är så läskigt för det. Han säger precis hur det är. Och det är precis jag, allting.
Igenkänningen är jättebra.
Ja, man kan knappt lyssna på det utan att liksom bryta eller gråta. Ja, eller liksom man pallar inte, utan det är så exakt. Det är så hemskt.
Vi går tillbaka igen.
Ja, och då är det, men liksom det är det här få... Det hade någon inkicken och jag kommer så väl ihåg när han sa till mig för ett tag sedan. Nu går vi lite före. Men enda lösningen som var för mig när jag, det var liksom att träna. Och gå på gym och träna max. Alltså maxa det. Och jag kan ju inte göra fysiskt, något halvdant. Liksom. Utan jag tog ut mig. Säger de att jag ska göra 20 sit-ups så gör jag 100. Mm. Eller liksom, jag finns inte, utan man liksom... Det finns ingen mellanting utan på eller av. Och då fick jag adrenalinkicken. Och då så sa jag det till honom att enda som har hjälpt mig hittills det är träning och maxa träningen, då mår jag bra. Och då kom jag så väl ihåg det, för då sa han, då har du problem på riktigt. Och jag sa, vad skämtar du, jag mår ju bra utav det, det är ju inte, det kan inte vara fel. Du är heroinist. Vadå heroinist? Jag fattar, jag har fått inte kopplingen. Och sen, vadå, jag har aldrig knarkat, liksom. Jag var så dum så jag kunde inte ens tänka. Nej, men det fattar vi, vad säger du, liksom att du är ju heroinist. Alltså du måste ha, kroppen har vant sig under så många år att få den här adrenalinkicken och stresspåslaget hela tiden. Och då blir det att du måste liksom ha det här stressen. Mm. Och det får du ju på ett gym. Du tar ut det och får det, och kroppen mår skitbra. Du mår jättebra. Sen dagen efter du är färdig. Då har du förbrukat all energi du huvudtaget har byggt upp. Och sen är det krasch. Och den kopplingen fick inte jag först då. När jag förstod det. Och då var det ju så. Jag mådde ju bra när jag tränade, men dagen efter var färdig.
Intressant, för det har jag ju aldrig hört förut. Där fick jag en ny tanke eller en ny kunskap.
Men det är olika råd då, för när jag var hos den här KBT-tjejen jag var hos i början. En psykolog som hon utbildade till och med KBT, hon var jätteduktig verkligen. Hon och jag klaffade jättebra ihop. Och hon sa det, för då när jag började med det här, att då sa hon att jag måste träna mycket och röra mig mycket. Och sen
gjorde
jag det.
För det är ju bra i lagom dos, då måste det ändå vara att röra på sig.
Ja, men så är det ju. Det är ju själva nyckeln till att komma igång. Och då gjorde jag det. Och sen kom jag, gick mycket i skogen första månaden när man var såg och körde. Liksom. Och det var ju jätteskönt i början. Liksom stänga av allt och så bara vara i skogen. Sen blev det till en viss gräns, sen blev det aldrig bättre. Och då frågade jag henne, jag har stannat, det blir inte bättre. Nej, men du kanske har så bra grundkondition så du måste ta ut dig mer. Du måste liksom ta ut dig rejält. Och det var då jag började på gymmet och så körde jag verkligen slut på mig. Men det gick ju dåligt då.
Men då är det ju en sån kunskap som inte ens alla som är professionella i detta känner till.
Men kan vi inte bara backa till, vad var det som hände den där dagen för ett år sedan, tänker jag?
Jo, och då börjar ju alla de här liksom, först andningen och sen läpparna och tungan. Och sen höll det på ett tag. Och sen blev nästa slag. Och det blev att jag tappade känsel i armarna. I underarmarna. Båda på en gång. Precis som man får 1000 nålar. Ja, typ sån känsla. Ja. Eller bedövning när du är tandläkaren. Det var en jättekonstig känsla.
Hux flux från ingenstans kom det.
Men man har förstått det, att ingen har ju samma. Utan alla har olika såna här varningssignaler. Men då blir jag riktigt rädd. För då förstår jag att nu kanske det är något allvarligt. Alltså att det är hjärtat då. Jag ville fortfarande inte acceptera att det var stressen. Man gör inte det. Man vill inte det.
Och då måste jag fråga, kände du dig ofta väldigt stressad? Eller är det någonting som du hade vant dig vid?
Född stressad, som jag säger. Jag har alltid varit stressad, alltid varit sån. Var det som var så konstigt, hur fasiken kunde jag hamna här? Jag är född sån, jag är ju sån.
Men du är också högpresterande.
Ja, och det, vi kommer till den sen, just det med högpresterande. Ja. För det liksom var då jag förstod.
Men vad hände? Liksom, tog du inte upp i säng? Eller vad
jo,
är det som hände?
Men jag är ju sån på eller av allt. Det har varit de sista åren. Eller, att antingen kör jag fullt ut eller också så sover jag. Det finns inget mellanting. Jag kan liksom inte lägga mig på en soffa. Jag kan somma på 2 sekunder. Liksom, aldrig varit problem med att sova. Liksom det är, och jag lägger mig ofta tidigt på kvällen när det har blivit sämre och sämre med tiden. Och många skrattar lite åt det. Vad fan, du går och lägger dig och gontar. Liksom, det är ingen idé. Men jag pallar inte. Utan jag måste det. Det är en slags återhämtning för att komma tillbaka. Och det har varit så ett antal år. Fast den här kopplingen har jag inte heller haft. Nej. Det är bara att jag inte orkat. Men nu förstår man ju varför. Ja. Men då när det blev det här med armarna. Och då var det ju jätteläskigt. Och sen kommer jag ihåg att vi var på ett säljmöte nere i Kalmar. Då, när jag var på Swedish Agro. Och då fick jag domningar i armen. men sen fick jag så svårt även med andningen. Och då så sa jag det. Och jag sa ju det lite till och från till alla. Liksom att ja, fan, det är, jag vet inte vad det är. Det är inget bra.
Det känns inte.
Man riktigt, ingen ja. Lyssnar ju på den. Ja, utom frun i land. Ja. Och hon fattar ja. Ju från början. Fast jag lyssnar ju inte. Mm. Men då så sa jag till min chef då som var att jag vet inte, jag får inte luft. Det är något riktigt illa. Och då så kom jag så väl ihåg, för då sa han så, du, det där är illa. Nu kommenderar jag dig att åka till läkaren. Nu åker du imorgon. Och det glömmer jag aldrig när han gjorde. Och det är ju en viktig grej att verkligen någon annan säger till. För är man sån här som person, eller du kör till det kraschar, push and crash som vi kommer in på sen, att du kör till max och sen fallerar du bara hela tiden. Bara push and crash.
Åkte du till läkaren då dagen efter som han hade
sagt? Ja, och i det jobbet eller så hade vi en sjukvårdsförsäkring och det ska alla ha. För då händer det grejer. Inte om, utan det måste man ha en sjukvårdsförsäkring för det här händer. Och då, dagen efter, eller ringde jag ju ner och sen så då ringde jag ju till sjukvårdsförsäkringen Skandia hade vi då. Ja, liksom, och så förklarade jag min situation, hur det, vad det var. Och fast då visste jag ju inte egentligen vad det var. Jag sa bara, jag får inte luft, jag måste ha en läkare. Och jag tappar känsel i armarna och det är klart, då blir det lite allvarligt plötsligt när det liksom tappar känsel. För då tänker de hjärtat. Och då fick jag en tid jättesnabbt ner till Jönköping till en läkare där. Och sen hade jag tur, eller vad man sa. Så jag kom ju till en sån bra läkare. Så det tog ju bara något dygn. Men då när vi åkte ner i alla fall. Och det är så konstigt hur man är. Tänkte jag först att jag åkte själv ner. Och sen insåg jag att jag förstod ju vad det var. Eller egentligen.
Ja, men fast,
och då så sa jag till Ann eller min fru då, att du får nog fasiken med åka med ner. För det kanske går dåligt för mig. Och då, det är klart att jag ska åka med. Så hon åkte ju med ner. Liksom, så jag kände att det här går dåligt. Fast egentligen utåt så tror jag ingen såg det egentligen. Mer än att jag inför kunder kraschade ett par gånger.
Okej.
Okay. Den matchen är lite spännande. Det kraschar om man bryter ihop helt enkelt. Man pallar inte. Så då i alla fall åkte hon med ner. Och sen satt vi där utanför. Jag väntade. Jag tänkte, jag bara kände. Liksom kom över den hela alltet. Liksom. Det bara snurrade hela huvudet. Och sen kom jag in där i alla fall. Hos den här läkaren. Och han hade ju varit, vet du hur gammal kan vara, 55-60 år den här läkaren? Eller? Och han hade ju jobbat som psykolog i många år innan. Jag vet inte om man fick någon utvald eller om det liksom någon visste det redan. Alltså man hade förklarat vad som hände. Jag har ingen aning, men om jag hade tur och kom till en sån. Och liksom, jag glömmer aldrig när jag satte mig i stolen och så bara han satte ögonen i mig och sen sa bara, hur mår du egentligen? Och sen bara, bara som på film va? Man bara skakar. Man kan inte sitta med hela kroppen, man bara liksom helt utpumpad. Liksom då, det var då det liksom släppte hela allt liksom och att det kom över den. Och då fattar man. Men ändå, när jag satt där och bara skakade och var liksom helt. Och då blir man ändå att, han sa ju rent ut vad som hade hänt. Liksom, att det här är illa, du har en utmattningsdepression och det är jätteilla för dig. Liksom. Och liksom, det såg han direkt. Ja, jag skiter i vad du säger. Utan du måste lyssna på mina lungor. Jag får fan inte luft. Alltså jag var jättetyg. Man blir så agg, man blir förbannad. Alltså. Du måste lyssna, jag får inte luft. Och så tittar han bara på mig, jättelung, så satt han. Skiter i vad du säger. Det är inte fel på dina lungor. Ja, men du fattar ju, jag får inte luft. Hör du inte vad jag säger? Du kommer aldrig få mig att lyssna på dina lungor. För det är inte det som är problemet. Och man blir ju helt bara, och sen i alla fall, och sen satt han och så tittade han på mig lite. Och sen sa han, du ska få en uppgift. När du kommer hem så ska du sätta på dig ett par tennisskor. Och sen så springer du så mycket du orkar. Ett antal kilometer. Och så ska du få se att det är inte fel på dina lungor. Och här sa jag. Fortfarande så hade jag agget emot henne att du måste ju fatta att lyssna på lungorna.
Ja, för det var fysiskt fel på lungorna.
Ja, för jag kunde på ena delen av mig visste vad det var. Fast andra ville inte acceptera. Så du ser ändå när man sitter och har svart på vitt. Och jag visste vad som var problemet. Annars hade jag inte haft med Ann eller någonting.
Nej,
liksom,
precis. Egentligen.
Ändå så liksom, nej. Sen i alla fall när vi kom där. Eller sen gick det jättefort. Och sen sa vi får ta lite blodprov och lite grejer på dig. För att se liksom hur läget är. Och bara gick ut. Och sen fick jag sätta mig i en annan bänk. Och där bara tjong tjong. Och så fick man ta blodprov. Och liksom gick overkligt fort alltihop. Ja, och sen fick du svar, det tog inte lång stund alls. För då såg man att man hade låg sån här sertralin eller något så det här. Man får ju det om man har tömt sig för mycket länge, liksom att du är sån utmattning. Så att då får du inte det i det kroppen längre. Det här,
utan är det
du,
något man ser i blodet?
Ja, sertralin är ju sån här antidepressionsmedel. Eller för liksom, du ligger i en obalans, att du har inte det i dig. Utan du måste bygga upp det för att komma i balans igen. Och där måste man äta sådana tabletter för att komma i rätt nivå egentligen då. Nu kan jag inte ingå hur det funkar, men man måste äta under en viss tid för att komma i balans. Och sen hade jag jättelåga värden på B-vitamin, och det var B9 och B12. Och det är tydligen också jättetydligt. Och så det fick jag ju chockäta B-vitamin, och sen fick jag äta sertralin i början då.
Jag tänker bara att han nästan behandlade dig som en beroende människa.
Ja, så var känslan. Ja. Men det var en häftig känsla. Ja. Och liksom komma till en sån, liksom, han var så jädra lugn. Och, liksom, och jag var ju bara som ett asplöv, men ändå liksom behöll jag hela den situationen. Nej. Jag kommer aldrig lyssna på dina lungor.
Men jag tänker, vilken tur att du kom till en sån.
Det är helt otroligt.
Antagligen är det många människor som i den situationen som kommer fel.
Men sen i alla fall så fick jag äta de här sertralinet och det här under en tid då. Men jag är inte så mycket för mediciner och sådär. Jag mådde inte bra av dem alls, så att jag åt ju det. Man skulle äta minst en månad.
Men då var du sjukskriven sen?
Ja, det liksom. Blev jag ju då under ett antal månader där och sådär. Men just B-vitaminerna, det var ju häftigt. Det gick jag igång som attan. Det gjorde skillnad.
Det märkte du?
Ja, det märkte jag. Det andra går så långsamt, antar jag. Så jag ville inte äta skiten till slut. Jag slutade och frågade min KBT-tjej där. Eller hon sa, gör så äta. Nej, jag gör inte det om du inte behöver då. Men nu efteråt så har jag förstått att det är viktigt att göra det. Att du måste upp i balansen. Du måste ha i det där liksom för att komma över tröskel. Jag slutade nog för tidigt egentligen. Men i alla fall, sen var det nästa resa. När jag kom hem sen, och på vägen hem så var jag ju helt slut i hela jag. Liksom, då var det ju liksom så påtagligt. Och liksom, jag fick en sjukskrivning.
Nej,
det fanns inte på kartan. Det var, det var ju som att gå på värsta begravning. Jag var helt slut till jag var helt, det var. Och sen, så då körde han hem och så vidare. Och så, sen när jag kom hem i alla fall, då ändå hade jag inte accepterat det. Det var det som var så konstigt. För då under vägen hem och fattade jag, jag ville inte, jag vägrade. Så när jag kom hem så gjorde jag som han sa, satte på mig tennisskor.
Ja.
Så sprang ett antal kilometer och sprang som jag orkade. För man liksom ville verkligen testa, är det här verkligen? Och så jag sprang precis som jag orkade. Och jag blev onekligen inte trött.
Nej.
Och då blev det ännu mera läskigare i huvudet. Liksom. Man, det liksom slog över, man liksom, vad fan händer? Och då... Efter jag hade sprungit i alla fall så kom jag hem och sen sa jag att jag går upp och ställer mig i duschen. Jag pallar inte mer. Så gick jag upp och ställde mig i duschen och stod där jättelänge. Sen när jag gick i duschen så la jag som vanligt telefon på bänken i duschrummet. Och sen gick jag och ställde mig i duschen och stod där. Och där började jag ringa den här telefonen. Jag tänkte, men för inte idag. Det kan ringa vilka dagar som helst. Men jag pallar inte idag. Jag orkar inte. Och det ringde flera gånger och jag högste volymen. Jag tänkte, inte sant. Vem är det nu som är så bråttom då? Liksom, jag var helt paralyserad av den här telefonen under hela tiden jag stod i duschen. Och sen så till slut i alla fall, jag stängde av duschen och gick fram och tog telefon och så tittade. Ingen hade ringt.
Shit, vet du.
Ja. Och den kan jag säga.
Ja, börja på nätten till bara, ner då liksom.
Liksom man bara tänker på just den grejen.
Ja.
Och det...
Ohyggligt.
Ja, och då ser man ju... Man hör ju med sån här som ser gubbar allt möjligt. Man liksom har tyckt nästan var konstigt. Men det fattar man nu. När man har suttit där.
Ja. Och att hjärnan kan spöka för en helt enkelt.
Så jag kunde allt jag äger och har på att det ringde. Och det var så högt. Liksom, så jag liksom sa, jag pallar inte, jag orkar inte. Men det ringde i den här telefonen. Och det var ju den som gjorde att jag föll över stupet så att säga. Det var ju det som gjorde att just att jag kraschade. Så var det det som gjorde att jag trillade över. Men man bygger ju upp en pyramid med det här, har man ju förstått. Att det är inte en grej som man stressar, utan det är flera stycken som en pyramid. Och sen när du är uppe där du kör push and crash, som jag säger hela tiden. Som har, alltså liksom du bara trycker på och så får du vila. Så trycker på och så får du vila. Och så kör så i många år. Till slut, till slut är du här uppe. Och det är så mycket grejer som kan bli. Och när du kommer över där, sen är fritt fall. Och då styr du ingenting längre. Du har inte en chans att trycka. Utan det är rätt ner i källaren.
Nej, du säger ju att du inte accepterar det här först. Hur tänkte du då att det här drabbar inte mig? Eller det här är någonting som, ja, är det skamfyllt?
Ja, är det skamfyllt? Ja, jag vet inte. Ja, nej, precis.
Och jag vet inte. Jag måste säga att jag tycker att du är modig som pratar om det. Men jag har inte träffat så många män som gärna vill prata om det eller sådär. Utan jag har träffat en hel del kvinnor som pratar om det och delar med sig av det. Men jag menar, är det, ja, vi lever i en machokultur i lantbruket lite grann. Man ska vara stark, man ska palla, man ska alltid vara tillgänglig, man ska jobba mycket. Alltså det finns en sån kultur. Mm. Och vi har ju, nu kommer vi från ämnet lite, men jag vill ändå prata om det. Just, det finns ju många företagare i lantbruket som jobbar ohyggligt mycket, som jag tror har varit nära det här du beskriver.
Eller är.
Är nära. Allt
för många.
Alldeles för många. För nu när du öppnar dig så tänker jag att du har ju träffat en del.
Alldeles för många.
Du har det, ja. Men det den där acceptansen då, när du kände att det här, alltså när du blev så rädd, det blev du.
Mm. Ja, för när trillar du ner på lätten ner för dig? Att...
Ja, jag vill påstå i duschen när jag ringde telefonen.
Ja, när du konstaterade att det inte hade ringt. Då trillar, då var du tvungen att acceptera
jag,
för
då
att
liksom kände jag att nu är det riktigt.
Ja. Mm.
Jag hade sprungit, jag hade inte något fel på lungorna.
Nej.
Och liksom, så illa är det att man inte accepterar det förrän det är så illa.
Mm.
Och det är ju som de säger, ingen ser väggen förrän du har smält in.
Nej.
Då är det för sent. Mm. Det är det som är så. Och jag ser så många nu, när man blir ju nästan löjlig med det här. Men om du säger att du pratar med många tjejer eller kvinnor, och jag tror många håller kanske lättare att prata med det. Men alltså, jag har varit så pass upp med det här, så jag har ju pratat med mer killar som sitter, men det blir så kanske att det är lättare att öppna sig för någon som är, möjligen jag, men så upplever
det, kan bero på
jag
vilka
i alla fall
nätverk man har och så.
Och jag, det är så, jag, när jag kraschar då, man är ju så, ser ju bara sitt hela tiden, och man tror ju att sin situation är den sämsta. Och jag, när man jobbar med försäljning så sliter det på en. Jag har jobbat med det i 20 år och liksom man är liksom så högpresterad. Man ger sig aldrig, utan alltså bara ökar hela tiden, och till slut så slutar det med en förskräckelse.
Det är en tävling hela tiden.
Ja, eller? Det är en tävling med sig själv. Jag egentligen skiter fullständigt i vad de andra gör. Den tävlingen är mot sig själv hela tiden.
Och bättra sina säljresultat mot förra året.
Ja,
och
många säger att, som du säger, att det är en tävling. Man, jag har konstaterat den värsta fienden som jag har, det är mig själv. Och den är jobbig.
För ingen kan sätta högre krav på dig än vad du själv gör.
Nej.
Det där
man kan skylla
igen
på företag, och man kan skylla på allt möjligt att man har hamnat i den här situationen. Men jag inser att det är inte det som är problemet, utan det är mig själv. Och det är väl det som jag förstod sen, just det här med, jag pratade med Björn Rudman. Ja, han är så, jag säger man kan
det var många, han
i
Göteborg.
Han är på, som har det, driver det Kaladrius där nere med ett helt gäng där nere i och för sig. Men det är Björn Rudman, han driver den här poddarna. Han har ju skrivit.
Men vad heter poddarna, tänker jag, om folk?
Kaladrius
med,
heter det, med C.
Med C.
Kaladrius.
Ja. För det kanske är några som vill lyssna på
de
poddarna.
Och det ska ni lyssna på, för det där är häftiga grejer alltså. Liksom, för det är så, alltså, så många timmar som jag har gråtit mig igenom det där.
För att det är så träffande.
Ja, det är så hemskt att man ändå så lyssnar man.
Men när du då kraschade, vad hände då sen? Du fick samtalsstöd och samtalshjälp.
Ja, men i den sjukvårdsförsäkringen som jag hade då, så först började det med att via försäkringen så fick jag träffa via Avonova, heter det. Det är ju en sån här stor företag som har företagshälsovård. Och då fick jag träffa, jag fattade inte det i början, men jag fick träffa en kvinna där. Hon var ju någon slags chef då för det där. Jag trodde det var den psykologen skulle ha. Men jag var ju med en träff, en chefspsykolog som med för att välja ut vilken jag skulle ha. Vilken som jag passar med, det förstår jag efteråt. Men det är rätt dåligt förklarat när man är där och helt utpumpad och inte fattar något. Men hon valde ut, så jag fick en tjej som heter Eva-Marie Sjöberg. Hon har ju sin klinik i sin bostad i Falköping, i källaren eller hemma hos henne. Det är bra, för då är inte det här, kommer inte sjukhus och känna sig liksom, utan
det är
en privat
är
miljö att sitta i en soffa hemma och sen liksom man sitter och går igenom det. Och så börjar det där då. Och då i den försäkringen så ingår det ju 12 besök, alltså 12 timmar med henne, och så är man en gång i veckan. 12 veckor. Och så går man igenom och så får man läxor att göra och liksom och försöka, och jättebra. Ja, det har varit en sån där som var lite mot sånt där. Man såg riktigt ärlig. Fast
och
har jag kommit på, till in...
Ligga på en soffa och prata med någon.
Ja, det är inte min grej.
Nej.
Men nu har det blivit det. Och jag har sagt det att, nu efteråt, att alla skulle behöva en psykolog. Alla verkligen. För det finns ingen som går igenom det här smärtfritt. Finns inte.
Men du tänker även sådana som inte drabbas av det här?
Ja, alla skulle ha en personlig psykolog.
Jag har ju använt psykolog jättemycket under mina svåra tider. Och jag måste säga att jag säger som du.
Mm. Det måste vara någon som ser dig utifrån. För du förstår inte.
Alltså, man behöver lite hjälp med självinsikten.
Mm.
Någon annan ser en. Och kan se mönster som man då kanske är själv helt blind för. Eller hjälpa en på traven och tänka andra tankar. För de flesta tankar man tänker har man ju tänkt igår och i förrgår. Och man är ett mönster av sig själv.
Men jag som inte har varit, skulle jag också gå där?
Ja. Men det kanske man skulle skaffa en mentor.
Och sen, ja, mentor var ju sen förra programmet vi pratade om. Ja.
Nej, men jag tror sen om det är mentor eller psykolog eller man liksom måste lära sig. Men jag tror det är bra att ha någon som man kan, som ser dig utifrån, som får en annan. För det är ju inte så lätt som Ann hemma. Hon har ju sett dig jättebra länge, men du vet ju själv, man lyssnar ju inte så
där. Men varför lyssnar du inte på henne då? För du sa förut att när din
du
chef...
vet ju, vad fan, det är trams eller du är liksom, skiter jag nu eller liksom man sparkar undan det, man vill liksom inte, det är inte den är jobbigare. Men hon visste ju så väl hon skulle göra, det är ju spännande, men hon känner ju mig. Jag var hos den här KBT-tjejen i alla fall jättelänge. Hon försökte ju liksom att hjälpa. Ja, jag kom ju på fötter verkligen. Så hon gjorde ju jättebra.
Mm.
Och liksom när man sitter hos de här. Så det är häftigt hur det går till. Alltså första gången man sitter där. Så ställer de massa frågor. Och sen både lätta och jobbiga.
Ja.
Och sen så sitter de och granskar den ganska tydligt. Så att säga. Och sen,
tysta och stirra på en eller vadå?
Ja, nästan sådär. Men varför... andas du med bröstet nu? Ja, så kommer det liksom, det är det första liksom, andas du fel, då är det ju något som är kallt. Ja, och sen så, varför tog du bort blicken nu? Varför tittar du inte på mig nu? Och sen och så varför trummar du med fingrarna? Varför kan du, de läser av kroppsspråket och liksom ställer frågor och sen jag tog inte 2 timmar så visste vi väl egentligen de grundorsakerna till vad som hade hänt.
Mm.
Rätt enkelt.
Måste jag fråga dig en sak? För du sa att det här skulle varje människa behöva kanske innan det här går så här långt.
Mm.
Men tror du att du hade lyssnat på någon innan det här hände? Tror du man är, man liksom är så pass
mottaglig?
Man är inte mottaglig. Det är det som är grejen. För du ser, jag accepterar att du inte ens visste egentligen.
Nej, precis.
Och när man pratar med folk. Man har ju pratat med så många om det här eftersom man är så öppen. Mm. Och då man förstår de, jag kan säga direkt om jag sitter och pratar med någon och jag ser direkt på om hon eller han har varit med om det här förut eller har haft samma situation. För de förstår och accepterar på ett annat sätt. Kommer du, jag kan nämna, jag säger en handfull kunder till mig idag. Eller jag kunde, så personer som jag vet kommer krascha. Det är inte om.
Utan
det
är frågan om
men de lyssnar inte.
Har du sagt till dem att du behöver...
Ja, jag har försökt på alla sätt och liksom säga att du ska nog ta lite försiktigt. Men de tittar bort bara och ser inte det som ett problem. Finns inte. Och det är klart man kanske inte ska oa sig heller. Men det är så starka signaler. Och liksom, man blir nästan arg på sig själv. Att man liksom måste ta tag i att ge dig. När det går dåligt.
Mm.
Men jag tror ändå inte att
jag tror man måste ha kommit till en viss gräns. För det är ungefär så med alkoholister också. Man kan som medberoende hålla på väldigt, väldigt länge. Men man måste komma till en viss gräns innan det går så långt som man tar hjälp.
Mm.
Och jag tror att det är lite samma mekanismer här.
Mm.
Att man vill inte erkänna det, man ser inte det här.
Många accepterar inte väggen för att de har kört in i väggen. Liksom, att man gör inte det här, utan du måste hamna där för att ta åt det.
För du pratar ju om det här adrenalinpåslaget ungefär som en drog. Det är lite, så där har jag inte tänkt på det förut.
Nej, och det blir så... Allt liksom, när man träffar de här killarna eller tjejer, då liksom allt faller på plats. Det är det som är så läskigt i vissa av de här poddavsnitterna som jag lyssnar på. En del är så just när de pratar om det här high performance-människor då, som de gafflar in i. Och det är ju så så att det är så hemskt att lyssna på. Så att det liksom, då berättar de ju en sån här historia, sen så blir det så, och sen så blir det så. Och sen,
liksom,
är det bara,
har de tjuvkikat i mitt liv ungefär?
Typ, eller? Kan, liksom.
Ja.
Och då är det liksom den högpresterande när man liksom inte kan göra något halvdant. Liksom du kan inte gå in i någonting. Det är som sagt, så jag gör 20 sit-ups så gör jag 100. Eller gör så de här övningarna jag ska göra nu för att komma till rätta. Jag kan ju inte göra något i rätt. Och då får jag ju ett problem åt andra hållet hela tiden. Ja. Så jag är ju kass, sämst i klassen. Verkligen, på sånt där.
För att du ska överprestera på det
hela
istället.
Tiden.
Ja. Men har du gått tillbaka så långt tillbaka i dig själv så du vet varför du överpresterar Och vad det är som triggar igång dig. För det har jag heter ju Prestera på Alnarp. Och jag har ju fått rota lite grann i det där. Vad de drivkrafterna kommer från. Det kan ju naturligtvis vara personlighet. Men det kan också vara ett inlärt beteende. Mm. Att man ska bevisa för sig själv.
Mm.
Att man duger. Eller...
Ja, för det är ju rätt intressant varför man är så.
Men nu
är
kanske vi inte ska fortsätta med det.
Precis.
Men det jag tänker på. Hur har det här senaste året varit för dig då? För nu har det gått ett år och du sitter här och pratar om det. Men vad har hänt under det här året?
Ja, det började ju med... Jag var ju sjukskriven då från 17 oktober fram till 1 december på heltid. Och sen gick jag igång och jobbade på 25% och sen var 50% och så.
Var det ens möjligt? Det tycker jag lät väldigt kort.
Typ. Ja, det var nog kort. Men vi sa det och det var ihop med han, eller läkaren i Jönköping där och han. Så vi testade ju givetvis oss fram. Mm. Att sen går det inte så får vi ju backa och så. Och jag ville ju igång också. Så, och det tror jag är viktigt om vi klarar. Men sen i alla fall...
Men det nu måste jag bara fråga. Mm. Är det något... Är det en ganska svår miljö att komma till som tillbaka ett sälj? Det är ganska mycket tryck på säljandet.
Ja, det är ingen som tar jobbet ifrån när den är borta.
Nej, dels är det, men det är också, man ska leverera, man ska prestera, man ska nå nya resultat. Och det är en sån miljö, ganska mycket kravfylld.
Som väl var, för det var därför jag kände att jag måste igång. December, januari är de i alla fall de lugnaste månaderna. Hade det varit i maj, glömmet. Då hade jag inte suttit. Så att det var nog mer det. Liksom att det var lite lugnare att just kunna komma. Men sen efteråt. Sen var det så konstigt. Ja, för jag började jobba i alla fall. Så jag började jobba några dagar heltid innan nyår. Jag vill köra några dagar och testar. Och sen är jag ledig vid jul och nyår. Och sen kör vi fullt sen. Så det gjorde jag.
Men nu måste jag bara fråga dig. Vad hade du fått för verktyg till? Alltså du hade fått mediciner. Men hade du fått några andra verktyg till att hantera detta? För det handlar ju inte om att kroppen behöver vila i 2 månader. Och sen är man inne i rullarna igen.
Nej, det funkar ju inte så.
Nej.
Som man, men det trodde man ju då.
Trodde
det?
Ja.
Att det går nog igen. Men det gör det inte. Nej, man får, ju leva med det.
Ja.
Resten av livet, det fattar jag ju nu. Men sen var det ju så konstigt hela den här grejen. För då började jag jobba heltid i alla fall. Och sen precis efter nyår där jag hade jobbat heltid. Jag har haft problem med min rygg. Jag drog ut en kalv för det är 15 år sedan eller 12 eller vad det. Och då drog jag sönder den rent kroppsligt. Eller jag vet ju när det hände för jag fick ta i så mycket jag orkade. Jag gick upp mitt i natten klockan 2-3. Och gick ut en kall djupströbädd. Det var en ko som hade kalva. Eller på en kviga som var på kalva. Och där kalven hade fastnat. Och det är ju bråttom. Fick på länkar och grejer. Så satte mig iskallt där ute i 20 minusgrader. Ja. Och så fastnade kalven på mitten. Och då får den ta i som en orkar. Och jag tog i. Och det bara kraschade till ryggen. Och det var då det hände. Själva den grejen. Och,
i ryggraden.
Då fick i ländryggen, den fjärde, femte kotan.
Då fick du smärta.
Då fick jag en jädra... Ja. Riktigt ont.
Ja.
Sen har jag gått med det här och haft ont annars ändå.
Mm.
Det har aldrig gått över. Och sen då i alla fall i januari när jag började jobba. Fick en sån fruktansvärt ryggont.
Som du alltså, inte hade haft innan här.
Nej, utan då blir det liksom så ont så att jag åkte till akuten och fick rätt i ryggen. Alltså sprutor både morfin och Alvedon och hela raddan rätt i ryggen. För jag kunde inte ens röra mig. Jag var helt kunde inte ens ta i mig liksom. Och det där, den kopplingen fattar inte jag då. Men nu efteråt så har man förstått det att det var ju en varningssignal där också. Som egentligen, det börjar med. Så att det börjar inte med andningen. Utan det börjar egentligen med ryggontet.
Men
så,
det hade du gått och haft väldigt länge.
Och det har jag haft i 12 år och haft ont hela tiden.
Får jag fråga, klarar sig kalven?
Jag kommer faktiskt inte ihåg det. Alltså jag tänkte på det här om dagen. Hur gick det egentligen? Men jag tror faktiskt det gick bra. Jag minns rätt så gick det bra. Ja. Men sämre för mig.
Ja,
men
precis.
Skitsamma. Ja. Tyckte man ju då. Ja. Men i alla fall så fick jag det här ryggontet. Och det var ju så dramatiskt. Och då, nu efteråt har jag förstått att det var att snacka om varningssignal. Att nu räcker det.
Mm.
Att det är ju hjärnans sätt. Och slå ut dig att nu kan du inte mer.
Du menar när du drog ut kalven?
Nej, utan ryggontet i januari.
Ja.
Var en utav varningssignalerna. Och den har inte jag lyssnat på. Utan jag var inne då tidigare på andningen. Men det är ryggontet jag har haft i så många år. Och jag säger där nere på det här kaladriet som är där nere. Att det där är en av de viktigaste varningssignalerna. Och du, ett ryggont, det läker ihop på 7 år. Du har inte ont i 12 år. Finns inte. Utan det där är kroppens sätt att stänga ner dig. Och det var ju så tydligt då när jag började jobba att det liksom slog ut det. Så det är precis som man hamnar i det här fritt fall. Att då är det någon annan som tar över. Det är det som är så läskigt. Liksom, att du styr inte över det sånt själv. Utan
det är som du har små gubbar i dig. Som bara, nej, nu stänger vi av läppan. Jätteläskigt.
Ja. Och jag känner det. Det är varje dag liksom jag håller på nu. Så liksom att, känner jag att går över en viss gräns. Sen börjar det kännas i läppen. Och sen går jag nästa steg. Då börjar det i fingrarna. Liksom, och sådär. Så att det är liksom olika steg hur du liksom slår ut den. Och det är ju jätte. Det är bra att man har de här signalerna. För de som inte har signalerna,
nu då.
De är färdiga. För att du kör Anna in och sen blir du liggande och kan inte resa dig upp. Det är en kollaps. Där har inte jag hamnat. Utan jag har ju fått de här signalerna som har hjälpt mig då. Mm. Och som hjälper mig nu med.
Men man har små gubbar som bara, vi trycker på den knappen i kroppen. Nej, han fattar inte. Då får vi trycka av ännu mer. Då trycker vi av där.
Men vilken kunskap du har skaffat dig, måste jag säga.
Det var skönt att vara utan den. På ett sätt så är det är intressant att veta hur det fungerar.
Ja, precis.
Men då kunde du inte jobba. Då måste jag fråga, är du kvar på det jobbet? Eller hur har du löst?
Det rörde sig jättemycket givetvis i huvudet från första dagen. Från det hände givetvis att jag är i en ohållbar situation. Så är det ju. Och det som fick mig att trilla över just då, varför jag kraschade, så var det ju det här med framförallt frakter och leveranser och sånt som vi jobbar med. Jobbar man med försäljning inom lantbruk, det är ju en stor frakt alltihop. Och det funkar ju aldrig. Det är liksom det strul hela tiden. Och jag har ju jobbat på de flesta av de här företagen och det är ju inte bättre någonstans. Det är en branschgrej. Så det hjälper inte att byta företag, utan det insåg jag liksom att det räcker nu. Det är färdigt med det där. Jag chansar inte ens en gång. Utan då bestämde jag att då får jag nog hitta och göra något annat. Och jag har ju alltid villat egentligen haft en... Jobba bara med rådgivning och jobba med det här. Och sen vill jag väl inte egentligen jobba på någon stor organisation igen. Jag känner att det är för mycket kött och strul och negativa grejer.
Det är för mycket buller och möten. Och...
Ja, jag ger ingenting.
Nej, jag förstår.
Jag vill liksom jobba med lantbrukarna och vara ute med det och det som är kul. Liksom bara som ger positiva signaler. Jag skiter i resten i princip. Det bestämde jag mig för tidigt. Och... För det var ju ett av vad jag ska göra istället. Men det bestämde jag tidigt för att skit i det, utan jag kör eget. Och så behöver man inte sitta i händerna på någon. Utan det är kanske en styrka i det att man kan sitta här och prata om det. För har du varit anställd hos någon, det är inte så bara att sitta här och säga att jag har fortfarande kvar liksom sådana här signaler. Fortfarande, då tycker jag att han kommer krascha igen. Det kommer gå dåligt. Blablabla. Jag skiter fullständigt i det här. För det är ju, men du bryr mig.
Nej, precis.
Men och så blir det. Och så, sen var ju det spännande för då. Man ser hur det är. Men just det med företag och det fungerar det också rätt hemskt. Kvittar nog vilket företag det är. Och så man liksom, när man väl hamnar i det här, ingen som bryr sig. Det är rätt läskigt, ofta i företagen.
Är det att de inte bryr sig eller är vågar det inte. Rädsla för att konfronteras med det? Eller är det en ovana helt enkelt? Ja, för jag tror att väldigt många chefer och ledare är... ovana att hantera de här situationerna.
Vad hade du du som har man varit fick, där, vad vill du?
Vad hade varit bra för dig?
Om bara liksom korta samtal och bara höra hur går det liksom. Eller behöver inte vara, det är inget komplicerat egentligen. Liksom att någon liksom, när man stänger av då den dagen det händer och så är det ingen som ringer på flera månader. Eller liksom, det blir ju lite speciell känsla. Och sen var det ju andra företagsledare som ringde och som pratade. Och det var ju rätt skönt. Och jag tror flera utav kanske de här har nog suttit där också och har fått för mig. Man förstår. Man
har nosat på väggen.
Och man har accepterat det och gått vidare och vågar och ta det liksom och förstå och inte liksom är rädd för det. Så jag tror det krävs mycket kunskap om sånt.
Men om man är anhörig eller kollega eller något, vad kan man göra? Eller vad är varningstecken om man har en kollega eller någon eller en anhörig? Eller vad ska man göra?
Precis, lyssna.
För då var det ju din chef som ändå fick dig att faktiskt ta dig i kragen
och åka. Ja, precis. Och då hade inte han sagt det, då vet du fasiken. Ja,
för då hade du inte åkt.
Nej, då hade jag nog kört lite till. Och sen vet man inte hur det hade gått.
Nej. För när han frågade så var det var så uppenbart.
Ja.
För hade han frågat 5 år tidigare så hade du inte...
Nej.
Fast du säger själv att det är en process som har hållit på ganska länge. Tills det blir så illa.
Man döljer ju den där ganska länge. Man vill inte visa de där signalerna.
Man gör inte det. Man döljer för sig själv
också. Man döljer
också.
För sig själv, onekligen. För så var det ju. Jag erkände inte ens för mig själv. Jag ville inte acceptera. Nej. Jag vägrade.
Mm. Man vill inte visa någon svaghet eller vad är det? Man vill inte...
Jag vet inte.
Men man kanske inte vill ändra sitt liv. För det här
livsstil.
Är ju...
Ja.
För mig berör det här väldigt mycket. Därför att jag har ju fått Parkinson. Och det har vi ju pratat om i ett tidigare program här. Så vi ska inte dra upp det särskilt mycket. Men där finns det ju likartade symptom. Att jag när jag kör för fort, inte då med bil utan i yrkeslivet.
Nu kommer det avslöjande det här som heter
bil. När det går, när det blir för mycket stress och sådär, då får jag ju den här hjärntröttheten som du beskriver.
Mm. Och det där är ju, jag fick en så bra förklaring häromdagen, där just hur det fungerar med det här med trött. Alltså man funkar ju, jag tror många lantbrukare kan förknippa sig till batteri. Rätt enkelt. Batteri som du har ett batteri i kroppen och det måste du vårda och ladda hela tiden. Så ladda varje dag hela tiden med energi för att hålla igång. Kör du det push and crash, du kör fram och tillbaka och du bränner ut där. Alltså rätt som det så går det en cell i batteriet och det tar inte emot riktig laddning. Och sen kör den hårdare och till slut så tar det inte emot laddning alls. Mm. Och då är det krasch. Och då kan aldrig ladda sig igen. Och det är det man känner att jag får leva med det här. Det kommer aldrig gå för det fullladdat igen. Utan man måste vårda det. Mm. Och vårda det batteriet. Och det som du säger, det här med att vila. Och jag har ju sovit mycket. Alltså går och lägger mig kanske 8, ibland 7. Och liksom sover till 5 på morgonen 6. Liksom. Och jag vaknar aldrig. Jag liksom helt. Och sen sa jag det. Jag sover ju men jag blir inte bättre. Nej, du kan aldrig sova dig i balans. Det funkar inte så. Utan du kan sova till en viss gräns liksom för att komma tillbaka till ett visst, men du kan aldrig, för det är inte det som ger energi, utan du måste ladda batteriet och det är att göra sånt som är kul. Och det är jättesvårt. Så sist jag var nere nu så fick jag en läxa. Det får man hela tiden när man är som här nere i Göteborg med Kjell Adres, att då får du läxor du ska göra och de sa följa, så de mejlar dig varje dag och frågar om du har gjort det och det och det, liksom det är disciplin. Och sist då fick jag en läxa att du ska göra sånt som är kul och varje dag.
Men då frågar jag dig, du upplevde att ditt arbete var kul? Mm. Eller var det eller i alla fall till en början med?
Kul, utom allt strul. Mm. Och det tog över handen till slut.
Nej, för jag levde ju tron, eller en del säger ju så här att man kan inte få någon utmattningsdepression så länge man tycker att saker och ting är roligt. Men jag tror att man kan få det.
Mm.
Men man kanske inte riktigt tänker efter hur roligt är det här egentligen.
Du har jobbat så hårt i så många år och bara fokuserat på det. Så du till slut så vet du inte vad som är kul. När jag var där nere så frågar han, vad är det du tycker är kul? Så blir man helt, jag vet inte. Ja, och så brukar de flesta svara och sitter i den situationen.
Mm.
Man har tappat det. Mm. Man vet inte. Och när man tänker tillbaks så var det så. Vi hade ju lantbruket hemma först. Vi hade ju dikoproduktion och vi hade ju allting runt omkring det där. Och höll på med det och det var ju himla kul egentligen.
Mm.
Men jag pallade inte det till slut. Utan liksom jag måste växla ner.
Mm.
Sen kanske man har allt på en för hög nivå. Så är det ju, för jag kan inte göra något halvdant. Nej, så det är ett problem. Men man kan inte, utan du bara... Men det är ju ändå, det gav ju rätt så mycket glädje i alla fall.
Mm.
Men jag orkar inte. Och sen vi avyttrade en efter andra på gården hemma. Och till slut så har vi gjort av med allting i princip. Liksom för att få bort allting.
Hur lång tid är det här?
Ja, det är 4 år sedan kanske. 5.
Mm. Mm. Så du hade gården och du jobbade heltid?
Ja. Och fattig det. Och barn. Småbarn och alltihop. Så det tror fas. Men man ser ju inte det som ett problem överhuvudtaget.
Men det
då,
är
när
ju
man är
inte
i det
väldigt
där.
Vanligt i branschen.
Men samtidigt så gav ju det energi då. Just att på, för det var ju himla kul. Men jag paddlar inte. Jag orkar inte bara. Jag var tvungen att väcka med sånt bara. Liksom växla ner det där. Och sen till slut ta bort det ena efter det andra. Och sen det sista så. Jag och pojken, vi körde ju en del cross och enduro och sånt där.
Mm.
Och det var ju himla kul. Och det gick ut över barnen det där sista. Och det är jag mest besviken på. För man orkar inte på kvällarna åka till crossbanan och så ställa sig där och så vara med det som ledare, eller ledare vid flaggvakter och allt möjligt. Och sen så när den kom hem så skiten tvättas och liksom dessa servas och det går sönder och allt i något. Mm. Och det stresspåslaget och det gick ju över. Jag märkte det på Walter eller pojken. Han tyckte inte det var kul heller. För han såg ju det.
Ja, han såg ju på dig.
Att det där blir för mycket stress.
Ja,
Och det, men till slut så blev det så illa. Så vi sålde det med. Jag sänkte bort med skiten bara. Jag pallar inte. Och det, så nu jag tog upp det med Björn där nere på Gudman. Och så sa han, vi har gjort så med alltihop nu. Så liksom, det är ju inte så mycket. Ja, du har gjort så mycket fel som du kan göra.
Mm.
Och då gick det upp också ett ljus där liksom. Och, jag tog bort att jag pallar ju inte. Nej, grattis. Så, för att
du tog bort fel grejer.
Du tog bort fel saker.
Aha.
Allt du har gjort har du gjort fel. Att man tar bort allt det roliga. Och så har du bara jobb. Och jag har själv tyckt att jobbet är det roliga. För man tror det. Man är så jävla inpräntad med det. Liksom. Och det är ju kul. Det är inte att det är tråkigt jobb på något sätt.
Men
för
det, finns... det är plikt. Det är ansvarskänsla. Men det är också så att man blir sedd och bekräftad i jobbet. Är man duktig så...
Fan vad bra det blev. Och vad bra det. Och då får du ännu mer här liksom på dig. Liksom. Och så blir det ännu bättre.
Precis.
Och sen till slut. Och då får du den här i kroppen. Och den här känslan. Och fan vad bra.
Och sen efterfrågad. Så... Och,
livsfarligt.
Ja, för det blir som en boost hela tiden om man är bekräftelsesökande. Jag känner igen det där.
Mm.
Då är man inne i snurran.
Så går det med av allt. Vad som är roligt egentligen.
Roligt och vad som är viktigt i livet. Relationerna till de nära är ju egentligen det viktigaste. Jag tror att jättemånga som hamnar i det här eller ett beroende av något annat slag tar ju bort relationerna det första de gör för att det blir för krävande.
Mm. Och har det inte. Du har inte energi inte att göra
man
allting.
Har inte energi
du måste prioritera.
Men samtidigt, när du väl sålde dina, vad var det, enduro eller så, det var ju för att du tyckte ju inte att det var kul då, eftersom du blev stressad av det.
Aha.
Så att man förstår ju att man gör så, att man säljer det och inte väljer.
Men det
och...
är ju på något sätt att man inte lägger hela pusslet då.
Nej, precis. Ja. Så
man ser
det.
Inte hela, man ser bara att den här biten skär vi bort, så blir det lite bättre.
Ja, men det är lite så här osthyvelprinciper man försöker fixa genom att hyvla lite här och där.
Men jag kan likna det lite grann vid det här att man sitter i en luftballong ovanför en skog och så ser man helheten. Och de som finns där nere på marken, de ser inte. Och så står man där uppe. Men titta, ser du inte det här?
Ja.
Och när man står där nere bland träna så ser man faktiskt inte helheten.
Nej.
Man ser inte allt. Så då tar man det som är närmast.
Mm.
Bort med det.
Mm.
Och det är ju liksom det här helikopterperspektivet på sitt liv.
Mm.
Så man behöver en käftsmäll av någon, verkar det som.
Mm.
Eller att kroppen säger ifrån.
Mm.
Men det är att självklart egentligen har man fått lära sig hur det fungerar i kroppen. För förr i tiden och så kanske i u-länderna idag. Alltså, då jobbar du ju till du för att få lön och få mat och liksom för boende och alltihop. Och du är ju helt slut kroppsligt. Alltså, du är färdig. Du har så ont i benen eller ryggen eller så du går och lägger dig för att vila. Det är, så,
det är ju
fysiskt. Liksom, det är ju. Men i våra länder idag så är det ju uppkoppling hela tiden. Det snurrar hela tiden. Och hjärnan får inte mikrosömn någon gång på dygnet. Aldrig. Den bara hela tiden. Och hjärnan, han kan inte vila. Han kör annat tills du är över den här
stupet.
Mm. Han kan inte vila. Det är nog den största faran vi har. Det är därför det är så många som kraschar. Att du kan inte vila hjärnan.
Hur ser du på din framtid nu?
Jaha, ser man på den? Ja, jag vet inte. Det är jättesvårt. Nu försöker man liksom att komma på fötter igen.
Mm.
Med alltihop och liksom återhämtning. Och, det. Och jag är på god väg. Så att, och jag börjar ju känna att det är kul igen att vara med barna. Och kul att vara med familjen igen. Mm. Och det här som man har glömt av. Nu ska vi åka iväg på en resa här i en vecka. Och det så blir så kul förra veckan. Ja, så det är sånt där man inte har förut. Om man bara stressar. Fan, jag hinner inte det nu. Men nu så det blir så skönt. Och bara få göra så mycket kul. Så man har ju fått sig en insikt i det. Man har ju varit ett år och liksom varje dag. Och försöka komma. Och det är, man kan ju tycka att det är jättesvåra övningar för att komma dit. Det är jätteenkla saker. Man skrattar åt det. Ja, den första övningen vi sitter här nu med varsin tekopp.
Nu får du
börja. Det är ju det här att liksom att vara i nuet. Alltså mindfulness som det kallas. Eller medveten närvaro. Mm. Det är liksom det grejen. Så när jag är på ett kundbesök eller när jag är på någonting. Så är jag ett eller två kundbesök bort hela tiden. Jag kan aldrig vara på ett ställe. Utan hjärnan är på flera ställen på en gång. Och det är ett jätteproblem. Och då måste man göra sån här mindfulness. Jag tycker det var görlöjligt.
Mm.
I början, första gången. Med kroppsscanning och allt. Vad fasiken det är. Jag bara suckar. Men nu är det så jädra skönt så jag har gjort varje dag. Jag måste det för det är så.
Men berätta om
te. Ja, men då är det med tekoppen. För då när jag var där nere sa han, du ska få en läxa till nästa gång och dricka te. Ja, det var gött, så jag, för det var inte så avancerat i alla fall. Du kommer inte klara det. Ja, då säger du, du får bara dricka te. Mm, du ska dricka te. Inget annat. Du får inte göra något annat utan du ska bara koncentrera dig på tekoppen. Och liksom du får inte sväva iväg en tanke. Du får liksom inte sväva iväg, göra något annat.
Nej.
Utan bara full fokus på tekoppen. Och då börjar man förstå att det kanske inte är så lätt. Två gånger om dagen försöker jag, men nu är inte alltid, för man måste vara själv. Man får inte ha barna hemma, man får liksom inte bestörd, eller man får knappt ha hund som kommer in liksom för att den tassar omkring, då tappar du fokus. Utan du, så när jag kommer hem, då tar jag bort allt från köksbordet, allting. Utan temuggen. Och sen så häller jag upp den, varmt vatten, och sen sitter där. Och sen fokuserar jag bara på tekoppen i 10 minuter. Och jag lovar dig, jag klarar inte 5 sekunder första gångerna. Utan direkt så svävar tanken iväg på något annat. Då var jag på något annat ställe. Och det fanns, det kan vara svårt. Liksom, så bara tillbaka. Nej, nu ska jag tillbaka och sen bara fokusera. Och då ska man sitta och titta på den. Och så ska man liksom känna, vad luktar det? Vilken form är det? Vilken färg har det? Hur löser det här upp? Liksom, och vilken doft, och liksom bara alla sinnena, luktkänsel och liksom syn, och liksom bara det, och bara full fokus på temuggen. Ja. Och jag säger det, första gången jag gjorde det, det var som hela huvudet, jag bara pulserade så här, bara dunk, dunk, dunk. Ja, du vet, det var som man bara, och vad händer?
Mm.
Och så nu kanske jag klarar 1 minut.
Utan att tappa fokus.
Ja. Men från att ha varit sekunder. Ja. Men de säger ju det. Att, eller man på, nu har jag slarvat. För man har inte den tiden. Eller ja, det låter inte bra.
Man tar sig inte.
Men det är svårt att vara själv.
Mm.
Utan det är man på ett kundbesök. Du måste ju liksom vara själv i en temugg. Så det är svårt att hitta de här. Sen är det en massa andra övningar liksom som man får göra. Man behöver inte bara dricka te. Utan liksom bara vara i nuet.
Mm.
Att nu fick jag sist en läxa. Då så jag lyssnade på någon låt. Till exempel på Spotify.
Mm.
Och sen bara lyssna på låten. Jag får inte sväva iväg en tanke. Utan bara på låten.
Man kan ha andningsövningar
också. Och du kan läsa en bok till exempel. Och bara bara boken.
Ja, för du berättade om att du hade läst. Och att det var svårt att läsa.
Ja, och det var ju läskigt.
Mm.
På riktigt.
Berätta, vad
att,
var det
och det fattade jag inte i början vad som hände. Och det var innan det kraschade. Eller innan jag var så
det
svårt att koncentrera sig eller läsa. Jag kan inte läsa. Jag kan inte läsa en text. Det går inte. Det bara, läser jag ett stycke så får jag läsa om den flera gånger. Jag fattar inte vad det står.
Men en läsa kunde du göra förr och ta in. Och,
ja.
Så det är inte så att du alltid har varit otålig. Och så, utan det var någonting som hade ändrat sig.
Ja. Det gick inte. På ett enkelt mattetal ibland bara, va?
Nej.
Så man liksom tar upp miniräknaren, vad skämtar eller?
För det kan också vara små förtecken.
Och det,
då,
och det är så olika hur det händer. En del de blir trötta och sover dygnet runt. Och en del blir som jag segar i hjärnan helt enkelt. Man kan inte räkna, man kan inte läsa det. Liksom. Det är bara blackout.
Nu har jag en sista fråga. Hur har du blivit bemött av omgivningen? Av kunder, av vänner? Och hur känner du?
Bara positivt vill jag påstå. Inget utan... Många försöker ju hjälpa.
Ja.
Och man är ju då när man sa upp sig ifrån det, från ett jobb.
Mm.
Och ganska bra betalt och ganska bra egentligen för att gå ner till kanske halva lön och liksom allting. Och så dessutom starta något helt nytt och inte en aning. När man är i den här situationen så får man den här känslan. Jag kanske inte får med mig en kund. Det kanske inte är någon som vågar överhuvudtaget. Mm. Fan, tänk om någon så betalar massa pengar och sen kraschar han. Grattis. Och det var en läskig känsla. Och jag är så tacksam för att de här som hoppar på det här liksom, och det var ingen av de här frågasattare i huvud taget. Så jag har ju fått så mycket jobb så jag har ju sagt nej till massor det sista.
Ja, jag har förstått att du är väldigt omtyckt.
Ja, och det är kul när det är så. Men det var lite speciellt känsligt. Jag var livrädd för det här. För man förstår, man pratat öppet om man hade ett jobb liksom, då hade ju många liksom tänkt så, men han kommer ju krascha igen. För det är ju ofta så. Man säger, många säger, man, det har du kraschat en gång så du glömmer. Liksom. Men vi fick ju med massa av de här kunderna. Och
men
det
då tänker jag så här, vad är det som ska hindra dig från att trava in i det här igen? Liksom? För då får du den här boosten. Det är många som vill ha dig. Ja. Och, så att du inte gör om samma.
Nej.
Du är så medveten nu så att du har kanske knäckt det här. Men det är ju lätt att känna sig efterfrågad. Och man vill ta ansvar, man vill ställa upp. Och jag själv har svårt att säga nej.
Sätta
gränser utifrån mina egna behov. Utan jag ser ju till andra människors behov och levererar. Så har jag ju levt.
Tänk på alla andra, skiter i själv.
Att liksom, som fri företagare så sätter man ju gränserna själv. Och det kan ju vara jättesvårt det också.
Mm.
För man vet vad man har nu och man ska ju försörja sig. Och man vet inte hur det ser ut om ett halvår. Och, det är ju lite osäkrare.
Mm. Mm. Sen går ju med den här ontet då, det är det som är ett av de stora problemen. Så det får jag jobba med nu. Så det, när man kommer, jag var nere på den här Caladrius, och de är så bra, för de är ju de här fysioterapeuterna. Så de ser ju att, de menar ju på att du kan aldrig komma på balans så länge du har ont. Utan du måste ta tag i det först. För så länge du har ont i ryggen, eller var du ont någonstans, i huvudet eller armarna eller vad det är, skitsamma vad det är, leder, så måste det vara på balans först, för annars tar det så mycket energi så du kommer aldrig.
Jag har ju haft mycket muskelinflammationer, och det var nog ett förstadie till min Parkinson, tänker jag, att kroppen sa ifrån att här är något som inte stämmer. Det är ju typiskt det. Det gör ont lite här och var, och det flyttar sig lite sådär.
Men då går du, känner det hela tiden, och så blir du orolig att nu har ont där och nu ont där.
Stress är som... Ja, men det är en stress, att, att ha ont. Ständig värk är ju en stress.
Och det blir en oro, det byggs upp och liksom, och du går och spänner dig ont, och till slut så tömmer du dig. Det var det här batteriet hela tiden som det suger ur och talar på det.
Det var en väldigt bra liknelse, batteriet, för den tror jag många i den gröna sektorn kan ta till sig exakt vad det är som händer med ett batteri som inte laddas.
Ja, jag tror, för det liksom är den, och är den liksom, har du en cell slutar, alltså, det tar den inte emot längre. Alltså, det kvittar, och det, så är det. Man måste vara så försiktig med det där. Och ladda det hela tiden. Och göra det som är kul. Det hjälper inte som jag gjorde att försöka sova sig kapp. Glöm det. Utan du måste. De är rätt så tydliga där nere. Och så sa han, nu har jag gjort något bra. Nu ska vi åka på semester i 2 veckor. Jaha, det tyckte du var bra. Ja, man är äntligen. Ja. Oh, fan.
Ja. Vad menar han med det då?
Ja, men du fattar ju själv vad fel det är. Ja, kanske.
Jag tycker de känns grymma.
Ja, precis. Men, men samtidigt, för mig är det jättebra. För jag behöver någon. Det var ju som när jag behövde någon som sa till att nu beordrar jag dig.
Mm.
Och nu kanske jag behövde någon som säger att det där är inget bra.
Men varför
och det
inte blir semester?
Och han, de har ju rätt i det när man tänker till. Jo, för när du såg iväg på den här semestern. Jag kände ju det förra veckan. Jag var inte alls bra i fredags, till exempel. Då fick jag rätt. Rejält sånt där, då fick jag fan med tänka till. Och då kör man ju, gasar man ju för att hinna åka.
Mm. Ja, för att hinna
göra
allting. För att kunna vara allt ska vara färdigt.
Och det skulle regna den här veckan och jag hade massa saker jag var tvungen att göra. Så alltså, göra kapp där nu, för sen åker jag. Det är liksom man bara ser i allt det här, allt som du ser nu börjar andas med fel. Fan, med bröstet. Då är man inne i det direkt. Då stressar du för det, och sen när du kommer hem från semestern, då ska du jobba i kapp. Alltså, det är ingen annan som gör det åt dig. Nej. Då ska du jobba i kapp där. Så var ledig en lång, åka iväg på en lång semester är bland det farligaste. Det är ju givetvis bra om du i fas kanske, eller bra, men det är då många kraschar. Just, och det är också en tanke man tycker, fan, det är jättebra att åka iväg, men det är
nej,
bra,
men
det är bättre som man säger att du åker iväg, gör något kul varje dag, skit i den här resan, gör något roligt varje dag istället.
Men, och då tänker jag så här, att när du säger det här med kul, jag möter ju många lantbrukare som jag ser är nära någon slags gräns, men de hävdar ändå att det är det roligaste som de gör någonsin. Alltså det är många, många stora pojkar som lever sin dröm att vara lantbrukare, maskiner, alltså ta över gården, släkte, alltså allt det där. Och de hävdar att det är det roligaste som finns. Men man ser att de har alla tecken på det här som du beskriver. De hinner inte med sin familj. De hinner aldrig vara lediga. De hinner inte göra något roligt tillsammans.
Så kommer man in där i köket och så träffar familjen. Mm. Och så ser man att de bara fnäser till på sambon eller barnen eller något. Mm. Och superstressade egentligen, fast som inte liksom erkänner, fattar det. Och det är så, det är just det här att man har kort stubin och liksom ingen tolerans. Det är ju kanske allra första signalerna man har.
Precis.
Innan det blir det här med andningar och trams. Utan det är liksom det är stubinen.
Och då är det ju så här också att lantbrukare bor ju på sin arbetsplats. Det tar aldrig slut. Man ser det hela tiden. Och man har arbetet tillgängligt hela tiden. Så det är ju många som har svårt att sätta de där gränserna. Att vara ledig hemma, det finns nästan inte. Jag har goda vänner som jobbat i många, många, många år och säger att först nu någon gång som de kan vara lediga en helg och inte göra någonting. Så det där är ju ett speciellt liv, och inte alls vad ska man säga, man är inte alls vaccinerad från att inte gå i väggen trots att man lever det som man tycker det är så roligt, eller man är fri företagare och allt sånt där, utan det är ju verkligen.
Men är det inte så många, jag tänker många intal som har ärvt gården i flera generationer och så, att frågan är, vågar de ens ifrågasätta att de inte ska fortsätta driva gården i vissa fall? För vågar man känna efter och känna att nej, min pappa och min pappas eller liksom har drivit gården. Men jag tycker inte det här är så kul längre. Jag skiter
nej,
i det.
Nej, men det är klart att det är många som känner det här tunga ansvaret. Och naturligtvis så, det tror jag.
Att det, man vågar inte gå ner den vägen.
Nej, men det handlar ju delvis om att bryta normer. Ja. Att visa att man
ska inte vara ledig. Man ska inte göra något.
Är det lite macho?
Nej, men det ser jag ju.
Man ska tycka det här är kul.
Jag ser det i många Facebookgrupper faktiskt som är ganska macho lantbruk. Att där hyllas ju det här idealet. Man jobbar jämt, man kör mycket. mycket och man har aldrig semester. Och, alltså det är som en jargong som upprepas hela tiden. Och jag måste bara berätta det att det var någon grupp här nu som Palle Borgström, ordförande i LRF, tog just upp om det här med jämställdhet och män och kvinnor. Han skrev ju en debattartikel om
det. Det var jättebra.
Den förlöjligades ju ganska hårt i några sådana här grupper.
Det är sant, det har jag sett. Ja.
Och jag är lite orolig över de här. Den där lite hårda tonen som också finns i lantbruket. Mm. Bra karl reder sig själv. Och liksom, jag tror vi ska vara ganska lyhörda mot varandra. Och det är tufft.
Det är skilt sen man kommer på det med Facebook. Då. Jag är ju väldigt aktiv där, mer än vad jag får nu. Jag får inte göra så mycket längre. Jag har fått,
ifrån vem? Eller för dig själv? Eller från doktorn?
Nej, från Kaladrus där nere. Ja, ja. Så att man får,
nu kan man ju säga att Kaladrus snart kommer att betala lite sponsring.
Ja, nästan så, eller?
Nästan så, va?
Ja. Nästan, va? Det är så bra. Men, men
det stör. Och det är min akilleshäl också. Jag är väldigt benägen att vara där. För jag är extrovert och tycker om att ta in, kommunicera och ta in.
Det är ju
det
så
spännande,
bra.
Det är kul och det är mycket som är så väldigt bra.
Mm. Men så finns det ett gäng som är som tar energi där och tar väldigt mycket energi. Jag fick ta bort ett gäng sådana för ett tag sedan.
Det har jag också fått
det gick inte längre. De hotar med både det ena och det andra. Jag fast förstår det inte, man förmodligen så mår väl inte de bra. Men man får ju sätta en gräns på det med.
På tal om att sätta gränser. Ja. Börjar vi närma oss vår gräns här?
Jag känner nog att det här det var så intressant att lyssna på dig.
Men är det, och är det något... Förlåt, Annika.
Ja. Nej, men jag skulle bara säga att det var så intressant. Ja, jag är så glad över att du är vår första gäst. Ja. Och att du bjöd på dig själv på det här sättet. Jag har lärt mig nya saker. Jag har fått nya insikter av det du pratar om. Det är jag jättetacksam för.
Mm. Ja, jag hoppas att det kan rädda någon, för det är inte värt det när man hamnar i det här. Och det är därför jag gjorde, för det är inte bara att sitta här, kan jag säga. Jag har ju varit nära flera gånger, även om det har gått. Men laddningen innan var ju rätt häftig med. Och som sagt, jag har haft jätteont i ryggen de sista dagarna. Mm. Jag vet ju varför.
Och jag ser också att du blir jättebra när du pratar om barnen. Mm. Mm. Det kanske är det svåraste där. Mm. Och så är det ju med oss föräldrar.
Men är det något du känner som vi inte har berört som du vill passa på att säga, eller liksom som vi inte har varit inne på som du kommer på?
Nej, men det är, sen är det ju det här med just hur det fungerar, att man kan prata om vad det heter, men det är just att det är hjärntrötthet då. Och jag har ju en nära bekant som hade nästan samma symptom som jag för några veckor sedan. Och jag kunde sagt allt jag äger och har på att han hade samma sak. Och det var ju lite på Facebook där han skrev att jag mår inte bra. Och sen blev det mycket det här att det är bara bita ihop, det är bara köra på. Det är bara... Och det kan man ju kanske skämtsamt skriva, men jag förstod direkt vad det rörde sig om. Jag fick inte en sekund, utan jag bara, fy, det där är illa. Så ringde jag till honom och frågade, hur är det egentligen? Eller jag kan inte läsa, jag kan inte räkna. Och bara förstå, det är precis vad så mycket jag. Så jag kunde liksom satt allt på att nu, det är det illa. Och så sa jag, då har du bara ett alternativ, och det är att du åker till akuten och gör det nu. Inte imorgon, utan gör det nu. Och så tar du med någon anhörig, för det kommer gå dåligt. Och det gjorde han. Och sen var nere, så tog han både alla möjliga prover, ryggmärgsprover och allt vad det var. Och sen tänkte, vad fan så är det för, liksom för utbrändhet? Eller jag fattar ingenting. Mm. Men det var ju inte det sen. För sen på morgonen fick han reda på svar, och då var det ju hjärnhinneinflammation och TB. Mm. Då var det samma, som man får liksom inte dra några slutsatser heller liksom för tidigt. Och sen är det ju som jag har sagt, det känns precis när man lyssnar på sådana som har hjärnskakning. Och det blir också samma sätt. Och då frågar jag dem där nere, vad fan gick det till egentligen? De har ju samma signal, eller samma problem som jag hade, fast de har hjärninflammation och liksom de hade hjärnskakning. Ja, men det är så det är. Utan det är ju hjärntrött, hjärnan är trött, och då blir det samma signaler.
Hjärnan kokar.
Det kokar över, och det är lite att ha med sig. Liksom, att, och då måste man jobba i trappor sen för att komma på fas igen. Liksom, och det tar tid.
Mm. Nu när vi har spelat in här, var det jobbigare eller lättare? Eller hur känner du nu?
Lättare.
Lättare än vad du trodde innan?
Ja, sista jag gjorde det, så var det för mina före detta chefer. Jag bestämde mig att jag måste förklara varför jag säger upp mig och liksom hur det är. Och då sa jag att då kan vi ha ett möte, så kan jag förklara hur utbrändhet är på riktigt. Mm. Så kanske ni förstår. Mm. Och då jädlar jag av det. Då bröt jag ihop många gånger kan jag säga under den timmen eller två. Men då var jag ju mer i det. Nu är det lite mer distans kanske.
Och nu spelar vi in podden här och sen går du här liksom. Så att,
Men så det gick ju mycket bättre än vad jag såg rent psykiskt.
Gott.
Men jättestort tack för att du kom hit och jag hoppas verkligen att det kan vara inspiration till vissa att ta sig i kragen som behöver ta sig i kragen där ute.
Vet du vad Matilda, jag tror faktiskt att det här programmet kommer att vara det som väcker mest diskussioner efteråt och mest samtal. Vi har haft program där jag vet att man har diskuterat i personalrummen efteråt och sådär, hur var det med det där? Men detta tror jag berör väldigt många människor. Och vi har ju pratat om att starta ett Facebook-konto.
Och jag har gjort det idag.
Ja, för jag tänker att går man med där så kan man ju också ha lite eftersnack om de här sakerna.
Bergman och von Rosen heter det. Bergman och så ett sånt här och-tecken von Rosen. Men jag, som sagt, det finns bara skapat än så länge. Men vi ska lägga upp vårt avsnitt och så där.
Gör det.
Ja.
Så blir det ett forum för dem som vill ha eftersnack.
Yes.
Då så.
Stort tack för idag, Fredrik. Tack för att du kom hit.
Ja. Tack själva. Och som sagt, jag hoppas att det är några som tänker till innan. För det är inte värt det.
Tack.
Tack.